Hej, du lyssnar på Karlavagnspodden med mig, Sarit Monastyrski. Vi pratar om hobbys och intressen som man bara inte kan leva utan. Kanske är det en sport, matlagning, poddlyssning, handarbete, promenader. Ja, egentligen nästan vad som helst. Varmt välkommen. Jag tänker att vi tar oss till Helsingborg nu först ut. Maria Olsson, hallå där.
Nej men hej, god afton, god afton.
God afton, god afton. Hur har du det, Maria?
Jo tack, det är bara fint, det är det.
Ja, oh, ja. Skönt att höra. Du har förstått att dans är din grej.
Ja, det är helt fantastiskt är det. Det är det bästa jag vet faktiskt. Och det har alltid liksom varit i mitt hjärta på något sätt. Min pappa har det liksom i blodet och liksom min mamma också. De träffades på en dansbana liksom. Och sen har jag dansat när jag var liten också, ballett, och följt med mig liksom under mitt liv här. Och liten paus när man gick på gymnasiet och så här, högskolan var mycket fokus på att läsa och så här. Nej, jag utbildar förskollärare då och älskar att dansa med barnen. Och det är så fantastiskt hur deras, eller min glädje smittar av sig till dem. Liksom att de, wow, nu ska Maria dansa för oss. Och de gör då lika rörelser. Och, det är helt fantastiskt, det är det verkligen. Så det är kul. Jättesocialt och kul.
Ja, men går det att beskriva vad som händer i kroppen? Alltså, det kommer på en bra låt, du börjar dansa. Vad händer då med dig?
Det är alla känslor. Jag blir glad och jag blir helt varm i hela kroppen. Och jag blir lugn och alltså bara livet bara är wow liksom, känner jag. Det är jättehärlig känsla liksom, för musik, det är liksom, det är livet för mig.
Musik är livet, ja. Men du, jag tänker så här, jag kan förstå dig när du berättar om det här, men jag har också en liten spärr som gör att jag inte riktigt sätter på musik hemma och börjar att dansa.
Nej.
Fast man kanske borde göra det för att det känns gött någonstans. Ja. Hur kommer man över den här lilla jobbiga spärren som ändå är där? För jag tänker så här, nu ser jag mig själv här i fönsterutan, eller tänk om någon går förbi och ser den här kvinnan som försöker röra på sig i takt till musiken.
Det ska du aldrig tänka, för att det är bara roligt. Du bara liksom är i dig själv i dansen och tänk bara att det är roligt, så kommer du över det. För det är liksom, jag har dansat i så många år också på Danshuset i Helsingborg och har faktiskt lite problem, måste jag vara ärlig och säga, lite så här med taktkänslan. Det lär man sig med duktig pedagog där och som hjälper mig och som har hand om Danshuset då. Och liksom även danspartner och allt liksom som stöttar mig i det. Det är liksom, det är bara så roligt är det.
Ja, jag tänker att jag ska prova.
Det ska du verkligen göra.
Inte så länge sedan så läste jag någon artikel om hur bra man mår när man, när man får dansa till musik och släppa loss och sådär. Det är bara den där lilla berget som man ska över för att det ska kännas bra. Men det kanske gör det efter några minuter, jag vet inte.
Vi får väl se.
Du, när dansar du nästa gång, Maria?
Jag dansar på Danshuset faktiskt när terminen börjar på Zumba faktiskt.
Och det gör den snart kanske, eller?
I slutet på augusti ska det börja.
Det blir Adele Water Under the Bridge här om en stund. Den, jag vet inte hur man kan röra sig lite till den kanske.
Det kan man.
Vad härligt att få höra om din hobby, Maria. Jättefint att du kunde vara med oss.
Absolut, det var kul att vara med.
Ha det så bra, du, ta hand om dig.
Detsamma, ha
tack.
Det fint.
Hej då.
Tack.
Hej, hej.
Hej, hej.
Vi tar oss vidare i Karlavagnen och vi ska ta oss till Viken i Höganäs. Susanne Wickmark är med mig nu. Hej Susanne.
Hallå, hallå.
Hej, välkommen.
Tackar.
Du, hobbys som man inte tröttnar på. I Marias fall så var det dans. Vad är det för dig?
Jag hörde hon prata om. Vi bor ju tydligen inte så långt ifrån där jag bor.
Nej.
Nej, men jag, det var så att jag opererade mitt hjärta för ett par år sedan. Aha. Och då gick jag sedan i pension i förtid. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag stickade tröjor och vet jag.
Mm.
Men... som du sa innan att jag hamnade också på Facebook och handarbete och så här. Och då hittade jag något som heter hjärtekatter. Så man virkar katter och så virkar man på ett litet hjärta som med ett litet R och skickar iväg det. Och då får barn som har opererat sitt hjärta. Få ett litet sånt när det åker hem från sjukhuset. Så det tyckte jag var en bra grej. Så nu har jag gjort en bunker som jag skickar iväg då.
Ja,
hur jag tycker det är en liten fin grej.
Verkligen, hur många har du gjort? Har du koll på det?
Jag har inte hållit på så länge, men jag har gjort 10 stycken.
Du har gjort 10 stycken.
Så att, ja. Så nu ska de gå iväg till ett universitetssjukhus där de gör hjärtoperationer då.
Mm. Och det här kan man ju säga att du har ju något gemensamt med de barnen.
Ja,
som precis. Får de här. Hur känns det för dig?
Nej, men det är jätteviktigt för mig. För att jag, när jag gjorde det här operationen och det, jag trillade så långt när man kunde komma mentalt. Och kan jag... Ja, jag håller ju på att resa mig fortfarande. Men kan man då få en... ett litet barn kanske till att bli glad ett litet tag och ja, så kan jag väl vara med och göra det, tänker jag.
Tror du att du kommer hålla på ett tag framöver med det här?
Absolut, absolut. Och är jag trött på det, nu har jag gjort alla möjliga färger så att då finns det även som man kan göra syskondjur. Så då kan, ja... då liksom det här barnet, det ska ju vara dedikerat till det barnet som katterna då.
Ja.
Eftersom det är ett hjärta med ett R som man syr på. Men sen är den patientens syskon vill ju också, de känner sig också utsatta såklart.
Såklart.
Ja. Så kan man göra syskondjur.
Mm.
Så att, nej, jag tycker det är jätteroligt.
Vad himla fint att höra att på något sätt så går det från ditt hjärta till det här barnets hjärta.
Ja.
Och så passerar det först dina händer och så skapar du det här.
Ja, men jag tycker det. Och jag tycker det. Jag såg som sagt det där på Facebook att nu var hjärtan eller katterna nästan slut och att de behövde fler. Så jag antar att det fortfarande behövs fler och då kan det kanske vara fler som kan hoppa på det.
Ja, vad fint att ha dig med Susanne och höra om de här katterna som du skapar med hjärtan på.
Ja.
Tack snälla, ha det så bra
tack
Susanne att ta hand om dig.
Detsamma till dig.
Hejdå.
Detsamma.
Hej, hej. Nu är jag med mig Thomas Åberg. Hej Thomas.
Hej.
Hej, var ringer du ifrån?
Jag ringer från Hackas, i 5 mil utanför Gällivare.
Då vet vi var vi har dig. Thomas, vad har du för hobby?
Det handlar om stickning, det handlar om vantar och det handlar om tvåänsstickning.
Tvåänsstickning, berätta. Jag har precis börjat med rundstickor hemma, det går inget vidare. Men vad är tvåänsstickning för något?
Alltså den väldigt gammal stickteknik från 1500-1600-talet. Man stickar med två trådar i höger hand och stickar med varannan tråd och dessutom vrider man dem där så man får ett... väldigt fast, väldigt tårigt material.
Ja, det låter komplicerat i mina öron. Är det det?
Jag vet inte. Det är så länge sedan jag började med det. Som det mesta med hantverk är ju att ju mer man håller på, ju lättare blir det.
Ja, men så är det ju såklart. Hur kom det sig att du började?
Jag har stickat sedan jag var kanske 7-8 år. Och sen handlar det om att sticka vantar, har det blivit mest för min del. Det är ett lagom projekt, det är ett projekt som man kan ta med sig. Det finns ett avslut i det man så. Och sen tvåenstickning handlar rätt mycket om mitt historiska intresse.
Berätta.
Alltså, traditionellt har man sagt att tvåenstickning är knutet till Dalarna, det är knutet till Värmland, Härjedalen, kanske Jämtland.
Ja.
Men då får man upp ett spår eller en tråd att kanske var det så att den traditionen fanns här uppe också. På 1700-talet. Det finns foton som man tog i Lukasjärvi kyrka för kanske 120 år sedan. Man öppnade kyrkorvet, fann människor begravda under kyrkorvet och på händerna hade de vantar. Och utifrån foton kan man tänka, man var nästan 100. Man blir aldrig riktigt 100% säker på att den här tekniken fanns här uppe också.
Otroligt ju. Alltså det är så svindlande att tänka på något sätt.
Ja, men det är ju det. Ja. Det handlar om att omfamna sin inre nörd och nu ja. Håller jag på att rekonstruera vantar utifrån de 120 år gamla fotorna.
Aha, wow.
Man vet att de här människorna begravdes någon gång på 1760-talet.
Men du, jag tänker att det måste finnas en anledning till att du började när du var 8 år. Vad hände då? Vem lärde dig?
Det var en väldigt tålmodig farmor som hade tid, som hade kunskap och uppmuntrade.
Ja.
Jag tror det handlar som så mycket när det handlar om hobby och så. Det handlar om någon att omge sig med de som har tid, de som har kunskap och de som uppmuntrar.
Mm. Vad gör det med dig, den här stickningen, tror du?
Alltså det dels handlar det om ett hantverk. Det handlar om en att utvecklas, att fördjupas. Men det handlar också om någon sorts något meditativt i det.
Mm.
Det handlar om en upprepning, men det handlar också om en utveckling.
Du låter väldigt lugn i mina öron, men kan du bli så där, alltså, du måste repa upp och det blir fel, det kanske aldrig blir det, men om det nu blir det, alltså, kastar du iväg stickorna och bara, nu orkar jag inget mer? Händer det ens för dig?
Jo, det händer. Självklart händer. Ja. Men jag tror att min superkraft, om jag nu har någon, är att jag först funderar, varför blev det som det blev?
Åh, vad klokt ändå.
Hade jag kunnat göra på ett annat sätt? För någonstans så lär man sig också av sina misstag.
Så är det ju. Du nämnde också att du stickar vantar. Just nu rekonstruerar du och sådär. Men, och så sa du att det är så enkelt för du kan ta det med dig. När stickar du helst?
Så fort jag får tid över.
När kan det vara?
Alltså jag väntar ju aldrig på någon. Jag sitter ju aldrig och väntar om på någon som ska komma, utan jag stickar och fördriver tiden så.
Ja. Vad säger folk runt omkring dig när du tar fram ditt stickeri?
Man kan nästan ta tid hur länge det tar innan någon säger, men då är det väl rätt ovanligt att man ser en man som stickar.
Ja, vad säger du då?
Ja, jag kan ju inte annat än att bekräfta att det är så, men...
Nej.
Och tydligen är jag väl lite udda och ovanlig när man gör det, men ja.
Men du låter...
Men det finns ett stort intresse bland folk, tänker jag, att i frågan finns också något, en sorts nyfikenhet.
Ja, det tror jag också. Och kanske lite avundsjuk också. Tror du inte? Att man är lite så här, åh, det där kanske jag ändå skulle testa.
Ja, jo, men det tror jag. Det tror jag.
Åh, vad spännande, Thomas, att prata med dig. Nu hade jag ju velat se alla dina halster, såklart. Och jag tar med mig det här med att ta ett andetag och fundera, varför blev det så här nu då? När det inte riktigt går.
Håll ut.
Ja, vad jättefint att ha dig med i programmet. Stort, stort tack för att du hörde av dig till oss.
Tack så mycket.
Ha det så bra. Ta hand om dig.
Hej.
Hej, hej. Vi tar oss till Skövde nu. Sassa Jönsson. Hallå där, Sassa.
Hej, jag heter Jonsson. Inte Jönsson, Jonsson.
Oj, Jonsson. Ja, men då ska, rätt ska vara rätt. Sassa Jonsson från Skövde är med mig nu.
Jajamän.
Och jag har förstått att vi är i ditt kök nu, eller?
Ja, jag har förflyttat mig till vardagsrummet. För jag har ju bakat här nu då sen eftermiddag.
Ja, för det är det som är ditt intresse. Berätta vad har du bakat för något?
Idag har jag faktiskt bakat glutenfria bullar med smör och mandelmassa i och sen flagad mandel ovanpå.
Mm. Hur blev det ett lyckat bak? Blev allt som det skulle?
Ja, det tror jag att det blir. Det är lite annorlunda än att baka traditionellt, tänker jag, med vetemjöl och med de här andra sädesslagen. Men jag har bakat glutenfritt tidigare, så det har fungerat bra. Ja. Imorgon ska jag baka glutenfria frallor, tänkte jag.
Ja, ta med var någonstans?
Ja, alltså jag har hemma. Sen är det så här, jag tycker ju om att baka. Ja. Det är mitt intresse, för jag kopplar av då när jag är ledig och så här. Och sätter på radion och står och mörslar i köket. Och då brukar jag ta med till jobbet.
Mm.
Fika bröd oftast på helgerna när vi jobbar då, tycker jag. Då ska vi ha något gott i kaffet, tänker jag.
Ja.
Då tar jag med mig glutenfritt till kollegor då som har glutenallergi då och barn.
Alltså, folk blir väldigt, väldigt glada när man har med sig fika.
Ja, så är det.
Det känner jag igen jättemycket. Jag är lite som dig, Sassa, där. Att det är också avkoppling för mig att hålla på och baka. Men jag är så nyfiken på, hur ser det ut i ditt kök nu? Är det undanplockat eller står det en massa grejer framme? Eller hur långt har du kommit?
Du, jag kan säga så här. Jag brukar oftast baka när min älskade make är hemma. Vi har varit ihop i 42 år och gifta i 38.
Oj, oj, oj.
Och han ställer alltid upp och diskar. Så jag slipper faktiskt disken och så städar han efteråt. Det är jag jättetacksam för. Då går det snabbare också.
Men gud, jag blir helt avundsjuk nu på det där.
Ja.
Så du får bara göra det roliga egentligen, kan man säga.
Ja, absolut. Sen ibland diskar jag ju själv och så också.
Ja,
men
då
är det han som gör det. Ja.
Du, alltså, går det att beskriva vad som händer med dig när du får liksom sätta händerna i en deg eller stå och röra i något eller någon bunke där? Vad händer med dig då?
Ja, alltså, om vi säger, alltså jag slappnar då, men det är en avkoppling, är det?
Ja.
Och jag släpper tankarna, och man säger, tankarna liksom, de får bara vandra iväg. Jag lyssnar på radion hela tiden. Radio Skaraborg har jag alltid på P4 då.
Ja.
Och alltså jag kan stå 4-5 timmar i köket. Det är inte jobbigt, för att jag gör något som ger mig ro, eller förstår du, jag blir lugn, men jag slappnar av helt enkelt och ja.
Ja.
Jag kan ta.
Har det alltid varit så? Eller är det här någonting de senaste åren som har dykt upp för dig, att det är en bra avkoppling?
Jag tror att det är de senaste åren, ju äldre jag har blivit egentligen faktiskt. Mm. Sen har jag ju mitt jobb och det älskar jag över allt annat. Och det är ju krävande på sitt sätt, va? Och då är det skönt när jag är ledig då att kunna göra det jag tycker om då.
Mm. Vill du berätta vad du jobbar med? Eller är det något som du inte vill prata om? Eller hur är det?
Jo, jag sitter på 1177 och jobbar i Skövde.
Ja, du sitter på 1177. Och ganska stressigt och mycket ansvar, eller?
Ja, jo, det är det. Men stress och stress. Man tar ett samtal i taget. Och, så det är ingen stress egentligen. Utan, det är, alltså, som jag sa, jag älskar det här jobbet. För att det ena samtalet är inte det andra likt. Och man vet aldrig vad man får på tråden.
Just det. Och så bryter du av det här när du kommer hem och står i köket och skapar någonting. Gör du samma recept hela tiden, eller skapar du nya, eller hittar du nya och testar, eller hur är du?
Nej, jag brukar, jag har ju en padda också då, och den paddan den är full, va? Det är massa bilder på mina älskade två små barnbarn, Leo och Zachary. Och sen är det bakning då, recept. Och jag kan ta engelska recept som jag översätter till svenska.
Aha.
Det som kommer i flödet, jag tycker det verkar bra, då översätter jag och sen så provar jag.
Ja.
Faktiskt.
Men du, ibland är det lite klurigt, va? För de har inte exakt samma grejer som vi har och det är inte samma mått och sådär, eller?
Nej, så är det ju. Men Google är ju väldigt bra egentligen, för man kan ju omvandla och sådär, va?
Ja, ja, ja.
Den får man väl ta på en höft ibland och ersätta och så. Men det funkar.
Ja.
Det är inte alltid, det kanske blir jättegott då, men då har man provat det.
Ja, det är sant. Du, vad är det klurigaste du har bakat? Vad är det svåraste? Går det att säga?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det beror på. Nej, jag har inget för det på raka.
Nej, men du ska få en annan svår fråga utav mig. Du, Sassa, får bara baka en grej resten av livet. Vad blir det då?
Då blir det nog kanelbullar, för det är det som går hem hos familjen, barnbarn och maken.
Mm.
Han tar alltid med sig kaffebröd till jobbet också, det är populärt.
Kanelbullar blir det. Har du något supertips om man ska sätta en deg här nu?
Du, jag kan säga ett tips som min kompis Anna-Karin, hennes mamma, lärde mig det för x antal år sedan. En tesked bakpulver när man blandar i mjölet. Och det blir att de reser sig, de blir så här, och det har jag även när jag bakar bröd. De blir så här fluffiga och goda. Så en tesked bakpulver.
En tesked, jag skriver upp det direkt, jag ska testa i helgen. En tesked bakpulver i mjölet innan det åker ner då ihop med gästen och det andra, antar jag.
Ja, precis. I mjölet där och sen så...
Och nu längtar jag hem.
Gör du det för att baka?
Ja.
Ja.
Sassa, vad kul att prata med dig. Är det klart där i ugnen nu, eller är det...
Jajamän, maken tog ut de sista bullarna där.
Kan du inte gå in i köket bara kolla hur de blev då? Jag är nyfiken.
Absolut, absolut. Ja. Det är inte långt i köket.
Nej, vad bra. Sassa i Skövde går nu in från vardagsrummet in i köket. Vi hänger med. Och så ska vi se hur bullarna ser ut.
De blev riktigt bra.
Vad kul ju!
Ja, jättekul. Och de doftar underbart.
Åh, vad härligt. Du, hälsa din make och hela gänget på jobbet. Tusen tack för att du var med oss, Sassa.
Det ska jag göra. Tack själv och ha det gott. Och tack för ett trevligt, mycket trevligt program.
Tack ska du ha. Ha det gott.
Ja, detsamma. Tack,
hej, hej.
Tack. Hej då. Hej.
Vi ska ta oss till Höganäs. Birgitta Hamreus är med oss nu. Hej och god kväll, Birgitta.
Hejsan.
Hej. Du, vad har du för hobby som du aldrig tröttnar på?
Jag sjunger barbershop.
Sjunga barbershop?
Ja.
Hjälp mig nu att placera barbershop.
Ja, alltså det är ju en amerikansk sångstil från början.
Ja.
Och namnet barbershop kommer ifrån att det startade faktiskt i rakstugorna där. Där de satt och väntade på att bli klippta och rakade och sådär.
Mm.
Männen då. Så då behövde de något att göra, så började de sjunga lite och sådär. Och så utvecklades detta till en fyrstämmig sångstil.
Mm.
Och sen har det ju liksom bara blivit en väldigt, väldigt väl etablerad sak i USA. Och sen har det spritt sig över hela världen. Så det finns barbershop i... ja, otroligt många länder helt enkelt.
Ja.
Och det är inte bara män längre, utan kvinnorna vill ju också vara med.
Ja, och hur kom det sig att du fastnade för det här?
Jag tyckte om att sjunga redan som ung. Sjung i skolkör och såna här saker. Och så såg jag en kör som hade föreställning. Och det var ju alltså ett drag utan dess like. Det är ju inte bara att man står still och sjunger med en pärm i handen, utan det är en riktig show. Verkligen häftigt. Så jag blev ju helt tänd. Tänkte, det där måste jag vara med
i. Och det, finns det här? Jag kan otroligt lite om det här, så jag ber om ursäkt för det. Men jag tänker att jag har med mig en expert i ämnet. Finns det såna här grupper lite överallt i landet då?
Överallt i landet.
Ja.
Precis i hela Sverige, från Umeå ner till Malmö. Det finns överallt. Så att du är... man finns alltid nära en kör någonstans, så att man kan hitta en kör om man vill det. Och vi behöver få in fler sångare och föryngra lite grann.
Ja. Jag vill tillbaka till den där stunden när du lyssnar och ser barbershop-sång för första gången. Och du känner så här, det här är... Minns du känslan i kroppen just då?
Ja, ja. Alltså, jag blev bara så glad. Och men just den här känslan att det här vill jag också göra. Jag vill vara med där.
Mm.
Vad finns det för kör? Ja, jag visste ju att det fanns en kör i Helsingborg då, där jag bodde då.
Mm.
Och det är där den kören jag är med i fortfarande nu, som jag gick med i då. Mm. Det var bara en sån... Det var en längtan att få vara på scen, att få agera, att sjunga. Och, alltså, lite musikal längtan kan man väl säga. Så att få utleva det på något sätt, men som amatör då.
Mm. Mm. Hur funkar det? Går du hemma och nynnar och övar? Eller hur? Alltså, om man kommer hem till dig, hör man dig då stå och vika tvätt och sjunga? Eller hur?
Ja,
eller hur funkar det?
Det finns rätt stor chans eller risk, eller hur man vill säga det. Alltså, jag står och sjunger någonting.
Ja.
Och, det gör man ju gärna.
Ja, öva lite grann.
Mm, jo, men precis. Man vill ju gärna bli lite bättre och så att vi övar hemma är bra.
Ja. Det här med publik, blir du nervös när du kliver upp på scen? Eller händer det något med Birgitta och du bara lever ut?
Alltså, det är ju så att man är ju alltid lite laddad innan. Men sen när man väl kommer upp på scen, så då är det bara härligt. Då vet man ju precis vad man ska göra, så då bara göra det och ha kul och njuta och leverera till publiken.
Det låter jättehärligt, tycker jag. Hade nu inte klockan varit så mycket som den är, så hade jag frågat dig om du bara kunde sjunga en liten snutt. Men jag vet att det brukar vara så här, det värsta som en programledare i radion kan göra med människor som sjunger och sådär. Så om du inte propsar på det, så ska du få slippa. Så kan man säga. Men vill du, så får du gärna dra en liten snutt.
Alltså... Jag vet vad, det är okej. Jag hoppar över det.
Ja, men jag förstår. Jag är helt med. Jag ville ändå någonstans bara, du vet, man vet aldrig.
Ja.
När ska du få träffa ditt gäng och sjunga nästa gång?
Alltså, jag har ju sjungit med min kvartett ikväll.
Ja, du har gjort det.
Ja, vi är fyra stycken, två killar och två tjejer. För det har blivit blandade grupper nu också. Och det är skitkul. Så vi håller på att repa tillsammans och ska åka till Danmark om 3 veckor och på en utbildning och lära oss ännu mer. Och...
Ja, vad roligt. Ja. Är du lite gladare ikväll nu när du har sjungit?
Ja, men absolut.
Aha.
Ja, ja.
Aha.
Det är, sång är så hälsofrämjande. Alltså. Mm.
Jag är också mycket, mycket glad att du hörde av dig och berättade. Tack snälla, Birgitta. Ha det så bra du.
Tack själv.
Hej då.
Hej!
Dalslånged ska vi till nu. Patrik Thomas är med mig. Hallå, Patrik.
Hallå, tjenare.
Välkommen.
Tack så mycket, vad trevligt.
Det tycker jag också. Men hjälp mig, vad är det med hockeybilder som är så härligt?
Ja, hockeybilder, hockeykort, vad man vill kalla det, det är... Ja, vad ska man säga, det är nästan som en religion lite. Man har ett sportintresse och sen så... Har man ett samlarintresse och det där går väl hand i hand, och så börjar man liksom, man börjar med en och sen blir det två och så blir det tre, eller så tycker man om att sätta ihop ett sätt, eller ja, det är spännande. Det ska vara min condition, det ska vara liksom, ja, och du vill ha det i ordning. Det är någonting som är otroligt tillfredsställande.
Går det att beskriva känslan och hålla något efterlängtat kort sådär, eller bild i handen?
Nej, verkligen inte. Jag har hållit på med det här sedan jag var barn. Alltså, det började med fotbolls-VM och så Panini-bilder. Och sen har jag alltid gillat att samla andra saker. Men just det här att när man får in den här bilden som man saknar, den känslan, den går inte att beskriva. Det är spännande. Man kan vara glad i flera dagar. Alltså just här sist så är jag med i grupper och så la jag in en film om jag hade fått ett kort som inte egentligen är speciellt svårt, men det tog mig 20 år att hitta det.
Men Patrik, är det ungefär som att bli kär? Är det jämförbart?
Ja, lite. Det är en bra liknelse faktiskt.
Ja.
Och så tappar du inte kärlek. Den kan bli lite svagare sådär, som ett äktenskap, och du tappar det lite, men sen så blixar det till och du får in 3-4 grejer och då bara blomstrar det. Det är väldigt speciellt. Jag tror att de som samlar frimärken kan förstå själva grejen också. Mm. Eller alla som samlar.
Ja,
men just om man håller på med hockeybilder som jag gör, så då är det också mycket med sporten och sin gubbe och sådär.
Men det finns tjejer också, eller? Nej?
Ja, det finns det.
Ja, ja, ja.
Och nu, ja, de kommer ännu mer nu eftersom tjejhockeyn har blivit så fantastiskt stor och bra. Så det har ju ökat markant. Det var några då i början när jag började, eller liksom när det blommade mycket på 90-talet, då kom det några tjejer som kanadikerna och så ville framhäva en del. Men många samlade dem, men nu är det ju helt annat. Nu är det ju precis nästan som det manliga, inte riktigt då, men det är på väg dit. Så.
Men du, det här, du kommer tycka att den här frågan är jättedum nu, Patrik, men hjälp mig här nu då. Det är en bild på en hockeyspelare, det fattar jag. Men vad är det för text? Är det vilka lag som den här spelaren har spelat i? Är det när den är född och skridskostorlek? Vad står det på liksom? Vad är det för något?
Det varierar ju lite från olika serier och olika sätt. Och sen kan du också få en... De som är väldigt eftertraktade är autografer.
Aha.
Eller du kan få ett kort med en bit av en spelare skridsko på, eller en klubbbit som sitter på kortet. Så att det har ju utvecklats enormt. Numera är det väl mest de här numrerade då. Du kan få en klubbbit som numrerad, det finns 10 stycken.
Just det.
Det är 10 kort. Och då vill man ju ha ett av dem. Men det går ju upp i summor de här. Men poängen är att egentligen så har ju alla chans att få dem, eftersom du köper ett paket där de ligger i.
Just det, så du vet inte riktigt vad du får. Så kan man väl säga.
Nej.
Och då, när du får ett sånt paket med bilder, och så öppnar du det då. Och då, vad händer då? Går liksom din puls upp lite grann då när du börjar bläddra?
Ja, det är klart det gör. Absolut. Det är som en trisslott lite så.
Ja.
Samtidigt som du är lika glad över de andra bilderna egentligen. Men det är att du kan ju få världens träff, men samtidigt så är du lika glad över det du får eftersom du tycker om själva hobbyn och sporten i sig. Så att, man längtar just den där träffen, det gör allihop. Men det är svårt. Numera är det väldigt svårt. På 90-talet var det lite lättare, nu är det väldigt svårt. Men å andra sidan så kan du få en otrolig utväxling. Så att,
det är som en helt ny värld för mig. Och jag är så glad att du delade med dig, Patrik. Jag har lärt mig massor på den här korta stunden. Tack snälla.
Jag kan säga så här, att det är väldigt, väldigt svårt att sluta när man har börjat. För att det blir liksom som han som pratar om stickning. Det är någonting som det tillfredsställer. Korsord, vad som helst.
Ja, jag fattar det.
Man pysslar,
och du har dina hockeykort. Tack snälla, Patrik. Ha en jättefin kväll nu.
Ja, detsamma. Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ha det så gott. Ta hand om dig.
Ja, detsamma. Hej.
Hej. Jenny Lagerqvist är med mig nu från Visby, fast just nu i en bil någonstans i Sverige, säger jag. Hej, välkommen.
Ja, men tack. Ja, men det stämmer.
Ja.
Faktiskt just nu i Skåne här.
Ja, ja, men då vet jag ungefär var du är någonstans.
Ja, precis.
Du, ditt fritidsintresse, det har med färg att göra.
Ja, exakt. Jag målar.
Mm.
Och mest med akryl, men även lite grann med akvarell.
Mm. Pratar vi stort, smått? Sitter du ner? Står du upp? Vad har vi för...
Okej. Ja, men både och faktiskt. Det kan vara mindre målningar, men också ganska stora. Men oftast runt... mellanstorlek skulle jag säga. Runt 30-40 till gånger 70-80 kanske så.
Ja.
Centimeter, ja.
Ja, men då har jag lite koll. Vet du, alltså när du tar fram din canvas eller vad det nu kan vara för underlag, vet du vad det ska bli innan du sätter penseln på där?
Ibland vet jag det, och det är det som är så otroligt spännande, att det kan man ju välja själv.
Mm.
Ibland har jag en plan, en tanke. Jag kanske har gjort en skiss innan som jag tänker att ungefär så här. Eller så sätter man bara igång och målar mer, det kallas liksom mer vedic art, och då utgår man bara från, då kommer liksom motivet till mig medan jag målar.
Mm.
Ja.
Jag försöker tänka nu hur
låter
det är.
Låter det flummigt?
Ja, men det låter flummigt och härligt på samma gång.
Ja.
Okay. Har du en bild i huvudet och blir den bilden så alltså när du börjar måla sen?
Ja, men det kan ju vara så. Antingen så har jag ju liksom den här en plan då. Så det är lite olika hur jag jobbar. Jag kan ha en plan där jag kanske har gjort en skiss och tänker att jo, men det här ska bli en blombukett med en kopp te eller någonting sånt här.
Ja, ja.
Eller så kör jag bara loss med härliga färger som jag gillar. Och plötsligt så finns det någonting där som jag målar fram.
Är du nöjd när du är klar sen?
Förhoppningsvis. Det är ganska olika. Ibland så... Det är det som också är lite fascinerande. Ibland så... Ja, men då kan man känna sig ganska nöjd snabbt. Och andra gånger finns det... Det finns tavlor som jag har på mig över 2 år som jag fortfarande inte är nöjd med.
Tar du fram dem igen då och försöker dig på...
Ja, det händer.
Ja.
Och ibland kan det bli bra. Ibland så kan det sluta med att jag målar överallt och börjar om helt.
Ja, för jag, det jag är ute efter här är att jag är lite nyfiken på det här med fritidsintresse och prestation. Förstår du hur jag tänker? Alltså, ett fritidsintresse ska ju vara, tänker jag mig, lustfyllt och man kanske slappnar av och man blir glad och sådär.
Mm.
Men ibland så smyger sig någon slags prestation in där.
Mm, förstår vad du tänker.
Händer det dig eller är du fri från det?
Nej, men det händer. Så absolut.
Ja.
Och sen har jag väl börjat sälja lite tavlor också. Och då är det också så där att man... Ibland vill man så otroligt mycket. Och då kan det ju sätta lite kroppen. För det blir ju sällan... kanske har tänkt sig, även om man nu har den där planen. Och ibland då kan det ju bli bra, ibland nej, så det är ju ett liksom en utforskande process, så ibland hamnar man rätt och ibland så är man missnöjd och sådär, så att jag kan få lite sådär, speciellt om jag har något vernissage eller någonting sådär, så jag vet att jag vill ha något fantastiskt bra med mig, och då vill man ju liksom lyckas.
Men då blir ju du bedömd också, tänker jag. Alltså det är människor som går runt och tittar på det här. Hur känns det för dig?
Ja. Nej, men alltså det är... Första gången har det varit jätteläskigt. Och det är hemskt svårt att beskriva. Men för jag är ju liksom... Men det här att man lämnar ut på något sätt en del av sig själv. Man gör faktiskt det.
Ja.
Och det väl säger ju men musiker och författare och så också. Att man kan... Att det är lite, kan vara lite utlämnande så. Första gången, men nu har jag kommit över det lite. Faktiskt så där på något sätt tänkt att jag vet ju själv, vissa saker jag tittar på älskar jag och andra berör mig inte alls. Så jag tänker, så får det vara då.
Exakt, ja. Skulle du vilja jobba med det här på heltid om det gick?
Det hade ju varit fantastiskt egentligen. För att, just nu är jag väl inne i någon sån här, fortfarande någon liten bubbla, tror jag. Men det hade ju varit väldigt spännande. Jag vill kanske på halvtid i alla fall då.
Ja, ja. Det kanske blir så, Jenny.
Ja, vem vet. Ja. Ja, ännu får det vara som en hobby i alla fall. Men det är en härlig hobby.
Ja. Ja, du beskriver det underbart, Jenny. Det var jättekul att ha dig med i programmet här.
Ja, vad trevligt.
Ja, ha en fortsatt fin kväll där i bilen nu då.
Ja, men tack ska du ha.
Ha det
tack.
Bra. Ta hand om
ha
dig.
Det bra.
Hej då, Jenny. Hej. Till Halmstad nu. Mohammed Mubarak är med mig. Hej och god kväll.
Hej och god kväll på dig också och alla som lyssnar på oss.
Ja, varmt välkommen. Du, jag har förstått idrott är din grej.
Ja, och jag bor i idrottsstaden. Det vackra Halmstad, den fina Halmstad. Så jag har aldrig trött på idrott.
Och vilka idrotter handlar det om då, om du får välja?
Jag hade en dröm att jag lärde mig tennis. Och wow, och vilken stad Halmstad. Det är fortfarande vad vi har många barn över hela staden på asfalten. Att man behöver inte betala pengar. Vem som helst kan gå och spela tennis. Så jag älskar tennis och jag har lärt mig att spela tennis. Och jag har spelat många, många år. Plus, wow, vilken sport också jag har lärt mig här i Sverige. Och det är en fantastisk sport, innebandy.
Innebandy, ja. Ja, för den, jag tror är det en speciellt för Sverige med innebandy, väl?
Faten, den glädje, den bassningen, den när man står rätt, när man bara gör en mål och den är kompisar och skratt och glädje. Och också olika skador ibland.
Ja.
Men det är superhärligt att vara och spela innebandy.
Ja.
Men jag har slutat för 5 år sedan på grund av att jag tappat faten, jag blev äldre.
Ja, men så är det ju. Men du, Mohammed, jag är lite nyfiken på tennisen. Hur kom det sig att du började? När gjorde du det? Vad var det som gjorde att du började att spela tennis?
Jag kan prata om en jättestor stjärna som ni har här i Sverige, och det är Björn Borg. När jag var i Egypten, jag födde i Egypten, det var hela tiden när man läser tidningar i Egypten. Jag vill inte någon annan i världen vinna över Björn Borg och jag och många kompisar. Så det var en dröm för mig att någon gång jag flyttar till den här staden som Björn Borg har lärt sig tennis. Och den här fantastiska stjärnan har lärt sig i söderut. Jag bor i en garage och slår bollen där.
Jag hade ett mål
att jag lärde mig tennis. Men jag tävlar med mina kompisar, jag spelar med min dotter, med min son, jag spelar med massa kompisar. Så faktiskt var det din största dröm som jag hade i mitt liv att jag lärde mig tennis. Och jag har fortfarande spelat tennis.
Oh.
Det jag älskar att göra.
Så när du var i Egypten så hörde du om Björn Borg redan då?
Eller? Herregud, ja, det var så stor stjärna i vårt liv där i Egypten. Tidningar skrev om den killen som har band över huvudet, den här ljusa killen och sånt. Åh, herregud, och till och med jag kan se till det, om man förlorar en match vi blir ledsna och gråta nästan. Så han var så stor i Egypten.
Så det blev såna, så ni följde hans karriär, och när han förlorade en match så blev man lite ledsen och tyckte...
Ja. Ja, och jag säger sanningen, jag ljuger inte. Och det är egyptier, det är inte bara jag, det är många som gör det.
Han var
jättestor idol för oss. Inte bara mig, det är flera.
Och sen kommer du till Sverige?
Ja, och det är första sak som jag lät mig språk, och jag sagt det till mina svarföräldrar, för att jag var gift 26 år med en fantastisk dam från Halmstad. Jag har sagt det till hennes pappa, jag vill gärna spela tennis, så de glädjer mig att köpa rack, så jag köpte bollar och spelade också mot väggarna där, och jag lät mig att hitta kompisar. Och sedan min fru, hon hade en kusin, och hennes man, han var duktig tennis, så han var min tränare, och han spelade mycket, många matcher mot mig. För slutet kunde jag vinna över honom faktiskt. Han har lärt mig tennis. Han är en fantastisk idrottsspelare. Han är innebandy också. Han tar mig till innebandy. Och jag gick med honom och spelade i fotboll på vintern och sommaren. Så den här människan har stor plats i mitt hjärta. Heter Mats Ola Olsson.
Mohammed, vad händer med dig när du får ett rack i handen och du får en tennisboll? Vad får du för känslor då?
Jag tror det är många, inte bara Mohammed, som du pratar med honom nu. Det är en dröm för många människor. Så ni har en drömland som heter Sverige. Jag önskar att alla kan få så mycket möjlighet som vi får i vårt land. Att ha en racke, det är som en dröm.
Det är som en dröm.
Det vackraste som händer. Jag älskar tennis.
Åh, vad härligt. Och jag är så glad att jag fick prata en liten stund med dig här i Karlavagnen. Då fick vi, jag skriver tennis och innebandy här också som intresse.
Ja, och jag går på gymmet nu. Jag tränar på gymmet för jag vill ha cirkulation för mina ben och mina fötter. Och jag cyklar och jag går till, vi har en fantastisk arena här i Halmstad. Jag jobbar som publikvärd och jag tittar på handboll. Och jag tittar på bottennis. Jag sa till dig att idrottestad hette Halmstad.
Ja.
Det är det.
Och tack snälla, det smittar av sig. Man blir ju själv sugen på att spela lite innebandy när man har pratat med dig.
En sista mening som jag vill säga till dig. Ni är en fantastisk program och jag önskar att alla idrottar och röra på sig. Det är bra för hälsan. Jag slutar med det.
Tusen tack. Ta hand om dig.
Tack snälla, det gör jag. Tack. Hejdå.
Hej.
Hejdå.
Vi pratar om olika fritidsintressen och hobbies, sånt där som ni har fastnat för och som ni inte kan sluta med. Jag sitter och läser på vår Facebook-sida. Susanne Karlqvist skriver: min målarstuga. Att bjuda in kompisar, vänner, grannar eller patienter och pensionärer på äldreboenden till en kreativ, skapande eftermiddag med penslar, färger, papper och bara gå loss. Kravlöst. Alla kan måla, skriver Susanne. Sen bjuder jag på hembakat fika med äppelkaka och vaniljsås. Det låter helt underbart, Susanne, faktiskt. Tung skriver: detta tröttnar jag aldrig på. Jag fiskade mycket redan innan jag flyttade till Sverige. Fiske betyder mycket för mig och det har en stor plats i mitt liv. Jag läser också, Madelon skriver: sjunga och baka briochebröd har jag dille på nu, kram till er. Och så finns det en härlig bild här på gyllene briochebullar på en plåt, ser härligt ut. Ulrika Hansson skriver: jag tröttnar aldrig på att titta på flygplan. Jag lyssnar in vilken typ av plan det är, jag gissar hur högt planet flyger och vilken destination. Och sen kollar jag en app för att se om jag hade rätt. Eller fel, skriver Ulrika. Imponerande ändå. Och jag är lite inne på ditt spår också. Jag börjar ha kikat uppåt och kolla vilka plan det är som flyger över huset hemma. Jag vet inte varför det har blivit så spännande, men någonting där har fastnat hos mig. Munk Pi från Bergsjö är med mig nu. Hej och god kväll.
Ja, hej Sarit. God kväll och alla.
Ja.
Hej på er.
Hej. Du, vilken hobby tröttnar du inte på?
Ja, innan jag börjar svara den här.
Ja.
Lite förvirrat när jag började programmet.
Ja.
Ja, men jag brukade hålla dig på kvällpasset.
Ja, just det. Jag sänder både kvällspasset och Karlavagnen och det är lite olika dagar.
Ja, precis.
Ja, precis.
Så då blir... Ja, men vänta lite.
Ja.
Är det kvällpasset eller... Ja, det kolla vagnen, vänta lite.
Ja, just det. Du blev lite förvirrad där. Mung, imorgon sänder jag kvällspasset lite tidigare. Men nu är det kolla vagnen och jag är så nyfiken på, vad är det för hobby du har?
Jag spelar gitarr.
Du spelar gitarr?
Ja, mest akustisk gitarren.
Ja.
Men kan komma... Ibland kan komma elgitarren.
Men det är oftast akustiska gitarren som du tar fram?
Ja, precis.
Hur kom det sig att du började en gång i tiden? Och när var det?
När jag var 12-13 år.
Mm.
Då är det finns en intresse på den här musiken och ljud och den här mixbordet och sådär.
Mm.
Då när jag var 12-13 år, då är det häng med en farbror, säger jag, på den tiden.
Ja.
Ja, då följde med honom och tittade på vad han gör. Nyfiken, liksom.
Ja.
Hur de gör och... Ja, då är det den farbror, säger jag, kan du flytta lite? Liksom, jag står mitt i vägen.
Okej.
Okay. Ja, jag kan flytta. Ja, en minut efter flyttade tillbaks. Stod mitt i vägen. Liksom. Ja. Och sen då börjar efter dess smygkittare och sådär. Och sen när jag var 15,
ja.
14-15 år, då flyttade vi en större staden.
Mm.
Och då de hade mer verktyg kan man säga.
Ja, vilken stad är det här? I vilket land är vi?
Burma.
I Burma?
Ja, Rangoon.
Ja, i Rangoon. Där.
I Rangoon, ja.
Ja, okej.
Okay. De hade mer gitarr och större mixbordet.
Ja.
Och då jag fick börja spela gitarr på kyrkan. Framför folket.
Ja. Oh. Men lärde du dig själv, eller var det så att du liksom du smygtittade lite hur den här farbrorn gjorde och sådär. Men har du lärt dig själv att spela bara sådär?
Ja, självlärt.
Exakt.
Så heter det.
Ja, så heter det.
Ja, jag gick inte kurs eller utbildning för musik eller gitarr. Nej. Aldrig gått på utbildningen sådär.
Nej.
Jag bara lyssnar och själv lärt.
Ja. När du tar fram gitarren och börjar spela, vad känner du då? Blir du glad eller blir du lugn eller kan du?
Det är både blandat, glad och lugnt.
Ja.
Och sen om jag börjar spela,
ja.
Då är det minst 2 timmar.
Ja, du spelar så länge då?
Ja, det är bara bort med alla andra. Målångningen eller bokan, måttet eller spelar ingen roll.
Du bara spelar
bort
på?
Spelar på.
Ja.
Och när jag använder elgitarren,
ja.
som tacksam för idag. När jag spelar, då är det tacksam för det finns hårdurar och ja, alla verktyg.
Just det.
Så jag kan inte stå grannan eller...
Just det, så då kan du spela med dina hörlurar på, du stör ingen och du kan njuta i flera timmar själv.
Precis.
Ja. Du, vad glad jag är att du hörde av dig och berättade om din gitarr.
Och när vi kom till Sverige så det... Min första solospelningen är skolavslutningen 2008.
Skolavslutningen 2008, då spelade du på skolavslutningen?
Ja, och det är min första gången så det är ungefär som helt svettas ungefär.
Du var lite nervös.
Ja,
det förstår jag. Jag
var nervös.
Ja, jag förstår
och
det.
Jag är inte förberedd att spela solo.
Nej. Och så blev det så?
Ja.
Ja.
Det funkade. Ja, jag har fått applåden från andra eleverna.
Fantastiskt. Mung, stort tack för att du hörde av dig. Ha en jättefin kväll och så hörs vi i kvällspasset imorgon kväll då, du och jag.
Ja, det gör vi.
Ja, det är bra.
Alltid radio igång så.
Ja, det är underbart.
Jaha.
Du, god natt på dig. Ta hand om dig. Ha det så gott.
Ja, tack. Hej,
hej. Hej, hej. Thomas Berggren är med mig. Hej, Thomas.
Ja, senare. Thomas Berglund var det.
Berglund? Ah, du ser.
Jajamän. Jajamän.
Men nu rättar vi till det. Berglund.
Ja, jajamän.
Vad bra. Du, nu ska det handla om motorer, va?
Ja, jajamän.
Berätta.
Ja, men du vet, det var ju det här. Jag var ute i garaget väl och så fick jag höra att det var olika intressen. Och då tänkte jag, då måste jag få prata om det jag är totalt såld på. Och det är ju folkrace.
Du stod ute i garaget och skruvade lite grann och hörde programmet, ja. Och tänkte så här, jag måste ringa in och berätta om folkrace. Ja. Hur startade alltihop? Vem är det som kör? Jag berättar allt. Jag är jättenyfiken.
Ja, men, hur det startade, va? Det var ju så att min farsa började tävla 1981.
Ja.
Och då var jag 11 år, va. Och jag var med, och jag var med och skruva, och jag var med. Farsan sa, du må gå och lägga dig. Nej, jag var med. Jag hjälpte han ända tills jag fick börja köra själv. Då var jag 16 år.
Ja.
Och då delade vi bil. Då körde han senior och jag körde junior. Och då delade vi bil. Farsan hade ju åkeri, va.
Ah.
Och hade ju mycket att göra, mycket jobb. Och då gjorde vi så att jag skruva och han betalade och fixa. Och jag mekade. Han mekade mycket själv. Men jag mekade otroligt mycket när vi delade bil. Och sen när jag hade kört klart då, som junior, då köpte jag ju såklart en egen bil. Och sen tävlade vi ju tillsammans då, i seniorklassen båda två.
Mm.
Och höll på. Det är ju otroligt roligt. Det är, liksom, det är fruktansvärt mycket jobb med det här. Men det är ju fast bättre. Så man kom på tävlingarna. Det, alltså man är ju skadad, så är det ju bara.
Men du blev ganska... Jag bara förutsätter att du blev ganska tajt med pappa. För det här...
Ja, fruktansvärt. Ja. Alltså vi var... fruktansvärt tajt. Alltså det här har ju varit som en röd tråd liksom i, nej men vi har varit otro och morsan var ju med och fixat fika. Alltså det är ju en jävla familjesport där, och nu har jag ju egna barn som också kör.
Ja.
Jag har ju 4 barn och 3 av dem kör ju fortfarande, eller de kör ju också.
Ja.
Och Två av flickorna då, Kajsa och Elin, de kör ju nu, de är 15 respektive 16 år då, och de tävlar i år. Jag har tagit sabbatsår själv, för det var faktiskt mycket, så nu skruvar jag som i år då. Det krävs mycket runt om.
Ja, men det är klart. Men jag är nyfiken på, Thomas, hur är det för dig att stå bredvid när tjejerna kör?
Ja, jag kan väl säga så här att det är ju fruktansvärt mycket värre att stå och titta än att köra själv. Man är ju alltid lite stressad innan första hit. Alltså lite spänd är man ju sådär själv om man kör. Men du vet, när tjejerna kör, de är ju spänd före, under och efter och allt det. Men det är jättekul. Alltså, men det är mycket, mycket värre att stå och titta. Alltså det. Men det är ju sjukt roligt. Vi ska tävla nu på lördag i Gisselås.
Ja.
Bråka, så vi har varit ute i garaget nu och skruva i sista bilen. Vi är färdiga med en, men andra är inte riktigt klar.
Jag funderar på en sak. Är det så att du och tjejerna pratar om andra saker än själva folkrace när ni står där i garaget? Eller är det bilen som ni mest pratar om?
Jag vill påstå att det är ganska mycket bilen och det runt omkring. För vi, de är med och lär sig hela tiden och vi är jätteintresserade av att vara med och hjälpa till.
Mm.
Och lära sig allt runt där. Så det är nog 99,9% bil och tävlingar. Och ja, det är, så är det. Det är, alltså det,
ja.
Det är så.
Jag bara tänker att ibland så, när man har ett gemensamt intresse så kan det finnas möjlighet att bygga en annan sorts relation också. För att man umgås mycket. Och...
Jo, men det gör vi.
Ja, 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 exakt. Ja. Men du, när du står där vid sidan av... Det är första hitet. Och du, står du still då, eller står du och hoppar upp och ner och ropar, ja, eller vad?
Precis, alldeles still är det något svårt för mig att vara. Det har jag nog aldrig kunnat vara. Nej, men jag är spänd och man är lite stressad och man vill ju kolla så det går bra och allting. Nej, jag står inte still.
Hur går det i helgen på tävlingen, tror du?
Ja, men jag tror att det går bra faktiskt. Jag tror att det kommer att gå bra.
Ja.
Men det går ju som framåt hela tiden. De tävlar ju och lär sig. Och, ja, men det går framåt. Jag tror att det kommer att gå bra.
Kul. Jag håller mina tummar, Thomas. Hälsa dem så gott och lycka till i helgen.
Det ska jag göra. Ja, superbra. Ja,
kul att prata med dig.
Vi ska köra så
du lyckades.
Ja, detsamma. Tack för att jag fick vara med.
Ha det bra. Hej!
Tack!
Du har lyssnat på Karlavagnspodden. Hela programmet med musik hittar du i appen Sveriges Radio och på vår webb. Har du tips på vad Karlavagnen ska handla om eller vill fråga något, så finns vi på sociala medier och på mejl karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen hör du live varje vardagkväll och söndagkväll.